أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وآل محمد. För vår väntar imams snara och mycket nära återkomst, var vänliga och skicka en salawat. Under de senaste föreläsningarna så har vi erhållit ett antal frågor från våra syskon angående just det här med felfrihet. Och i den här föreläsningen så tänkte jag ta upp och besvara de här frågorna, inshallah. Den första av de här frågorna som kom in från en broder, det var följande. Det står i den heliga Koranen att Musa a.s. dödade en man med ett knytnävsslag. Att ta en annan människas liv är en allvarlig synd. Hur kan man då påstå att han var syndfri? Profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam och Imam Ali alaihi salam dödade även de andra människor. Men detta var förnekat av sanningen. Och allt skedde enligt med Guds befallning. Att döda en människa genom självförsvar eller genom att försvara en annan troende från övergrepp av en annan icke-troende, det är inte ett brott, syskon. Vid de här tillfällena som profeten a.s. påstods ha syndat, är det tyrannerna av deras fin som påstått detta, och inte Gud. Jag menar, en kung kanske fann en profet skyldig till ett visst brott. Men detta betyder inte att de var skyldiga inför Gud. Fallet då Moses a.s. dödade en avgudadyrkare men han försvarade en av hans följeslagare faller under den här kategorin. I själva verket så bekräftas detta i den heliga Koranen med följande koranvers i sura Ashura, vers 10-14. Bismillahirrahmanirrahim. Minns hur din herre kallade Moses till sig och sade: gå till det orättfärdiga folket, far oss folk. Finns det inte någon bland dem som fruktar Gud? Moses svarade: herre, jag är rädd att de kommer att kalla mig lögnare, så att jag kommer att tappa fattningen och att min tunghäfta förvärras. Sänd därför bud efter Aron. De kan också ställa mig till svars för ett brott som de anklagar mig för. Och jag är rädd att de kanske kommer att döda mig. Syskon, som vi hörde i den här versen, så ansågs faraos folk att mordet var en synd. Det var de som ansåg att Moses a.s. var skyldig och inte Gud. I själva verket så gjorde bara Moses a.s. vad som förväntades av honom. Han hjälpte ju bara en förtryckt troende mot en annan förtryckare. Senare menade inte Moses a.s. självklart att döda förtryckaren, utan detta skedde under självförsvaret. Man kan i själva verket säga att det här var en av Satans middag planer att göra situationen värre för Moses a.s. Eftersom han genom detta hamnade i massa svårigheter och tvingades fly från Egypten. Detta betyder ju ändå inte att han syndade, för ibland kan det bli problem och svårigheter medan man försvarar sanningen. Vi har alla hört berättelsen om Ayub a.s. Det är också ett tydligt exempel på detta. Profeten Musa a.s. var alltså ingen syndare eller valin. För annars så går det här emot vers 124 i sura Al-Baqara, där Allah subhanahu wa ta'ala säger till Guds utvalda ledarskap att Guds utvalda ledarskap inte omfattar syndarna. Vers 124 i sura Al-Baqara, alltså Guds ledarskap omfattar inte syndarna. Den andra frågan som togs upp, Det var en broder som sa att Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit oss från att anse någon som ren från synd. Och han backade upp detta med följande koranvers i sura Najm, vers 32. Bismillahirrahmanirrahim, påstå inte att ni är rena från synd. Och han menar till och med att inte ens profeten sallallahu alaihi wa sallam och imamen alaihi wa sallam kan anses som rena. Oj. Och fria från synd enligt den här versen. Som svar på det påståendet så måste jag säga att den här versen inte återger den rätta förståelsen. man måste se helheten, syskon. Så låt oss då läsa hela den här versen. Alltså vers 32 i sura Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Det som avhåller sig från de grövsta synderna och från skamliga handlingar ska se att även om de begår mindre felsteg, att det inte finns någon gräns för din Herres förlåtelse. Han har full kännedom om er, från det att han först skapade er av jord och från det att ni antog form i moderlivet. Påstå därför inte att ni är rena från synd. Han vet bäst vem som fruktar honom. Så versen säger alltså att de som begår mindre felsteg inte ska rättfärdiga sig själva. Dessa personer bör vara försiktiga så att de inte faller offer för egoism och tro sig vara bäst när det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som vet vad som finns i deras hjärta. På det här sättet tillämpas inte den här versen på profeten sallallahu alaihi wa sallam, som inte gick fel. För annars hade ju Gud riktat den här versen till honom, så som Gud brukar göra när han talar om eller till profeten i den heliga Koranen. Därför kommer inte den här versen ens i närheten av att bekräfta de argument som säger att profeten skulle vara en syndare. Och utöver det här så bekräftar Allah subhanahu wa ta'ala Ahl al-Bayts renhet från synd. Och det gör han i vers 33 i sura Al-Ahzab, den berömda versen. Bismillahirrahmanirrahim. Gud vill fria er, ni som står profeten närmast, Ahl al-Bayt, från all jordisk smuts och göra er renhet fullkomlig. Och som ni alla vet så är profeten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam den första medlemmen i Ahl al-Bayt. Och således är han syndfri. Den tredje frågan som vi fick, det var en annan broder som säger att låt mig säga här, han säger att det är mänskligt att begå misstag och synder. Det vill säga, en synd är något som finns inbyggt i oss. Han tyckte liksom att han tyckte att det var irriterande att muslimer, såväl som sunni och shia, nästan anser att profeten är någon slags felfri halvgud. Audubillah. Och först och främst så skulle jag vilja fråga den här brodern om han tror på änglarna. Tror du att de var felfria? Hade de inte varit det, då skulle hela Koranen kunna ifrågasättas. Då Jibrail a.s. kanske inte återberättade det hela korrekt. Och sedan så skulle man inte kunna vara säker på att änglarna skriver ner våra handlingar på det sättet de borde göra. De kanske skriver ner saker i vår bok som vi inte har gjort. Och sedan kanske dödsängeln kommer att ta en människas själ som inte skulle tas. Men jag tänker själv, dödsängeln kommer till en person, han har gjort någonting, han ska inte dö. Du tar honom och ska hans själ, det här är katastrof. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den heliga Koranen, i sura Tahrim, vers 6, att änglarna aldrig brister i lydnad för Gud. Vad han än befaller dem och utför, vad han än befaller dem, så utför de det. Det som de har blivit förpliktiga att utföra. Så om brodern erkänner att änglarna är felfria och att Koranversen stämmer, anser du då också att det är halvgudar, audubillah? Som du ser, så är ett sådant påstående felaktigt. Då jag just gav dig ett exempel på felfrihet och felfria varelser skapade av Gud. Änglarna är programmerade att utföra sitt arbete, precis som fel och buggfria datorer. De kan inte gå mot Guds befallning. Men profeter däremot, de är inte änglar. De är människor, men de är rena sådana. Så som vi har visat i tidigare verser, är de inte gudomliga, utan de är upphöjda till långt högre nivåer än vanliga människor. De är långt högre oss när det gäller att avstå från synd. Skillnaden, syskon, mellan en ängel och en människa det är att människan frivilligt kan acceptera Guds befallning. Med andra ord så kan ju en profet vilja göra någonting eller inte. Alltså han kan välja själv att göra det som är rätt eller fel. Men han väljer att alltid göra det som är rätt. Och således är han felfri. Fastän han fortfarande kan välja att begå fel. Enkelt. En människa kan begå misstag, men detta betyder inte att han måste göra det. Ett misstag begås på grund av dumhet, försummelse, brist på kunskap eller att man inte klarar av att tygla sina judiska begär. Det är det enda. Det här är det enda kriterierna som gör att du begår misstag. Baserat på Koranen så kan en människa nå högre ranker än änglar till och med. Och självklart kan de även bli värre än djur. Men eftersom de bästa bland människor räknas som de bästa av skapelser, så är det inte längre så konstigt att profeterna alaihim salam var felfria. Då de var de bästa av förmden. Så om vi ska sammanfatta allt som har sagts här, så upprepar jag frågan. Om nu Gud hade valt ut syndiga profeter och budbärare att leda folket till den rätta vägen, då skulle det här betyda att Gud accepterar syndfullhet. Så varför förbjuder han då synd? Och sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.